Du lyssnar på De sju dödssyndarna med prästen Jimmy Österbacka och redaktören Hanna Klingenberg. Behöver vi varnas för dödssynderna idag, och i så fall varför? Högmod, avund, vrede, lättja, girighet, frosseri, vällust.
Vi ska prata om dödssynden lättja idag. Och Jimmy, när du scrollar på telefonen, känner du dig lat då, eller aktiv?
Jag känner mig lat. Jag tänker senast gången jag faktiskt känner mig riktigt lat så tänker jag på en tågresa. Då kommer jag inte ihåg om det var till Åbo eller från Åbo. Men det var en dålig tågresa för jag scrollade egentligen på telefonen hela tågresan. Och efteråt så kände jag mig inte utvilad eller liksom förnyad eller återhämtad på något sätt. Så det var ju ingen god vila. Där tänker jag liksom en dålig liksom vila, lathet, en sån där sorts passivitet som inte gav någonting.
Jag tar det en passivitet som är aktiv. Jag har tänkt på det där flera gånger. Att hur ser världen ut när man har scrollat i flera timmar jämfört med när man har läst en bok i flera timmar? För när man har läst en bok i flera timmar så är världen full av färg och man ser saker på nya sätt. Mm. Men när man har scrollat så är man mer så, oj, det gick 4 timmar. Vart får de här timmarna?
Exakt. Nej, jag har försökt faktiskt själv nu, alltid när jag reser, ha med ett par böcker i ryggsäcken så att jag inte behöver liksom ta till telefonen och liksom bara ta del av det där flödet där. Och det är ju speciellt om man fastnar i liksom någon tråd och ser en massa kommentarer liksom där all saklig diskussion har övergetts och det liksom bara blir så här fragment och barbari, så då blir man ganska nedstämd.
Men samtidigt är det ju någonting att när man scrollar så är det ju på ett sätt ändå inte en vila, eftersom hjärnan på något plan går på högvarv av all information.
Mm. Och det är ganska farligt för hjärnan också. Jag har förstått alltså, det är egentligen inte skärmarna i sig, menar vissa forskare sådär då, som är problemet, utan det är just det här scrollande och de här korta, snabba klippen, de här reelsen. Det kräver mycket mental kraft, men man minns inte sen då man har hållit på vad man riktigt har tagit del av, utan det är så fragmentariskt och sånt. Men redan bara att se en längre tv-serie, en film, men också att läsa en bok som har liksom en längre handling, en tråd att följa, så lär vara strax bättre för hjärnan. Det övar upp den här koncentrationen, den här långsiktigheten, och så tränar du empati på ett annat sätt, fantasin och inlevelseförmågan och det här tänkandet.
Men när vi håller på med det här scrollande då, så är det dödssynden lättja vi sysslar med.
Det är knepigt med den här lättjan, har jag tänkt när jag har försökt liksom läsa vad de säger fäderna om de här sakerna. För om man riktigt går tillbaka till Evagrios i öknen, därifrån det här kommer då, innan det, liksom, man börjar kalla det här för lättja, så använder man uttrycket akedia. Och det verkar inte vara så mycket som, hur ska jag säga det här, alltså inte som direkt en synd, utan mer som ett tillstånd som man försöker undvika. Mm. Och då liksom verkar det vara mer liksom en fråga om en förtvivlad uppgivenhet. Alltså en likgiltighet, en leda, en sorts känslolöshet, missmod. Alltså motsats till det här livslusten och livsmod. Att allting har blivit meningslöst. Allt har blivit mörkt. Det kommer aldrig att gå, det är ingen vits, det är uppgivenhet, spelar ingen roll. Liksom den här tomheten.
Lättja, leda, meningslöshet, det låter som depression.
Mm.
Och när man tänker på lättja, att vara lat, så är det som att bara ligga på soffan och strunta i saker. Mm. Och bara vila. Men en deprimerad människa så ligger ju inte på soffan för att den njuter där, utan för att det helt enkelt är omöjligt att komma upp.
Exakt. Mm.
Så är det en dödssynd att vara deprimerad?
Alltså jag tänker ju då, om vi förstår det liksom lite från det här gamla sättet att tänka, så det är ju liksom mer ett tillstånd som man har blivit drabbad av. och ju som på det sättet inte en plats som vi vill vara i eller som är önskvärd.
Nej, den är absolut inte önskvärd.
Exakt,
men då börjar jag fundera att alla av de här dödssyndarna som vi har pratat om, så har människan ändå haft ett eget ansvar. När det gäller depression, så är den deprimerade då ett offer eller en förövare?
Men kanske mer som, ja, jag vet inte om det är så enkelt att lägga situationen med använda mig just de begreppen bara här, utan vi kanske behöver gräva lite djupare. Jag funderar därför, vi skulle kunna se lite på hur Evagrios själv tänker då man drabbas av det som i den här, jag har med här en bok. Det här är Evagrios of Pontus Talking Back, eller Antiretikos då. Det här är A Monastic Handbook for Combating Demons i engelsk översättning och introduktion av David Bracke.
Och då är det alltså de här demonerna han mötte i öknen då?
Exakt, eller de här onda tankarna som kommer och anklagar eller målar upp olika fantasier eller bilder och sånt. Att då man drar sig undan så möter man sig själv på djupet, också sina lite mörkare sidor.
Mm.
Och det här liksom påminner ju oss om att vi behöver alltid börja med oss själva. Att det där börjar liksom inte med flisan i sin medmänniskas öga, utan se bjälken i sitt eget. Man får gå till sig själv helt enkelt.
Även om man kan bli deprimerad av att ha blivit utsatt av ganska mycket onda saker som andra människor har gjort mot
honom. Ja, men han tar ju upp där också gamla minnen och sånt. Och då är det ju intressant att det som han tar till då när de kommer, de här andarna, är olika bibelord som han använder sig av. Så boken är uppbyggd på det sättet då att efter den här vetenskapliga introduktionen av forskarna här då, så kommer liksom då en uppdelning, att han går igenom då frosseriet, vellusten, girigheten och alla de här tankarna då. Och så har han alltid för varje tanke, för varje synd, en genomgång av bibelord som är kronologisk. Han börjar alltid liksom från de tidiga böckerna i Bibeln och så söker han liksom sig fram mot slutet. Så hämtar han liksom bibelord som man kan använda när man drabbas av till exempel då akedia, bedrövelsen, sorgen.
Hur gick det till när han drabbades av akedia, av depressionen, av lättjan, av ledan i öknen? När han mötte den onda anden, alltså innan han började läsa de här bibelverserna?
Ja, precis. Det verkar vara väldigt som att han sitter ju där och arbetar. De arbetar ju i öknen också. Det är ju liksom året labora. Så de sitter ju inte bara och ber hela tiden, utan livet liksom växlar ju mellan både arbete och bön. Men när det där fysiska arbetet, där det då hantverket och de olika sakerna, odlingarna och vad de sysslar med där i öknen, där det börjar tappa smaken. Och de börjar fundera att man kanske lyckan finns någon annanstans. Det är meningslöst, det här vad jag håller på med. Då tar han till de här bibelorden.
Okay.
Eller om det är andra grejer. Det här är ju många nyanser det här. Att till exempel skriver han att när han tror då att inte Gud lyssnar till honom eller inte ens har hört hans klagan för att han har det jobbigt, så tar han till det här bibelordet från andra Mosebokens andra kapitel. Israeliterna suckade under sin träldom. De ropade i sin nöd och deras klagan steg upp till Gud. Och när Gud hörde deras jämmer tänkte han på sitt förbund med Abraham, Isak och Jakob och tog sig an israeliterna och gav sig till känna för dem. Så då tar han liksom av och reciterar det här bibelordet, arbetar med det. Han liksom tar och gör det här bibelordet till sitt.
Praktiserar han det också så att han själv också ropar till Gud där i öknen?
Ja, jag tror att alltså man läser dem högt, man reciterar dem här, att också att läsa tyst lär ju vara en ganska modern grej. Det finns ju också vittnesmål från 300-talet att det var någon munk som stack ut lite för att han läste tyst, helt enkelt. Att han satt inte och mumla för sig själv, ljuda de här orden som fanns i texten.
De flesta av oss läser väl tyst idag?
Så är det. Det skulle vara ganska intressant att tänka att hur det skulle se ut om vi skulle sitta på bussen och läsa våra böcker och alla mumlar lite högt vad vi läser. Men också så där då, för den som tänker att det är ingen vits att kämpa mot de här onda tankarna, så då säger han att använd ett bibelord från femte Mosebokens första kapitel. Jag sa det till er, låt er inte skrämmas, var inte rädda för dem. Herren er Gud går framför er och strider för er, som ni själva såg honom göra i Egypten. Och då är ju Evagrios i en egyptisk tolkningstradition här som läser också många av bibeltexterna allegoriskt. Och det vill säga att när de talas om de olika fiendefolken och sånt i Bibeln, så ser man att det här har att göra med fienderna i ens tankar som är ute efter en, som inte vill en väl. Men då strider Gud för en. Men det går alltså inte ensam in i det här arbetet med självkännedomen och sökande efter friheten, utan man tyr sig till Gud som är ens räddare.
Ja, jag har tänkt på det, just det här som du sa med att vara inte rädda. Att är det inte månne en av de sakerna som återkommer mest i Bibeln?
Ja, det är precis så. Och det finns också hos Evagrios just att rädslan, där gror mycket liksom av våra synder, att där förvrängs behov till begär. Man är rädd att inte man ska få tillräckligt, att man måste roffa åt sig lite mer som man har. Att det blir som en brist på tro och tillit till Gud och medmänniskor.
Ja, men jag tänker också när det gäller lättja, att det kan också bygga på rädsla för att utvecklas eller rädsla för förändring och sådär. Att man hellre som stagnerar på soffan istället för att utsätta sig själv för en förändring. Eller att man har blivit bekväm, att nu kan jag det här, nu kan jag upprepa det här jobbet om och om igen utan att behöva utvecklas egentligen. Att man är rädd för både utveckling och förändring.
Men där tror jag du sätter ord på något viktigt. Det var någon som har sagt att de två viktigaste hindren för vår mognad, alltså de två allvarligaste hindren för vår mognad, handlar just om rädsla och högmod. Alltså rädslan som är rädd för förändring, för att lära sig nya saker, för att se mer och längre och djupare och bredare. Och så å andra sidan högmod är det som säger att jag har ingenting att lära mig. Jag är klar.
Mm.
Jag vet allt redan. Jag har facit. Då finns ingen förmåga att lyssna mer. Man har som stängt av.
Rädslan är jättekonstig, för att jag kan gå omkring och vara rädd ibland utan att ens veta vad jag är rädd för.
Ja, då säger ju Evagrios så här då.
Okej. Min nya guru här.
Ja, han radar ännu ett bibelord från femte Moseboken. För den som är rädd och skrämd, kanske också för att man har blivit glömd av Gud, så säger han: Herren din Gud är en barmhärtig Gud, och han ska inte överge dig eller låta dig gå under. Han glömmer aldrig det förbund han ingick med dina fäder och bekräftade med ed. Så då använder han liksom hela tiden, när det kommer de här mörka tankarna, så lyfter han in bibelord. Han liksom låter liksom Guds ord tala in, liksom göra, låter det liksom bli ljust i mörkret. Och det här tycker jag är ganska fin också. Han har lite längre fram, så tar han från profeten Mikas bok i det 7:e kapitlet en vers: mot den onda tanke som anklagar själen och påminner om synder i det förgångna, så säger han, använd det här bibelordet: triumfera inte du, min fiende. Jag har fallit, men reser mig igen. Jag sitter i mörker, men Herren är mitt ljus.
Alltså, vem säger det här?
Det är profeten som säger det då. Det är ju alltid en dialog i de här böckerna, att ibland så kommer Guds ord direkt så här förmedlat av profeten, ibland blir det ju som profeten själv som talar också.
Ja. Men det måste ju få av Evagrius ha blivit så här mer än bara tankar och text. Det måste ju ha blivit en känsla och en erfarenhet som faktiskt gjorde någonting med honom.
Jo.
För många gånger när man läser bibelord, så är det mer att det kanske nog menades någonting med det här också.
Jag tror liksom att det har skett liksom någon sorts typ av förskjutning. Det är många forskare som skriver om det här, inte minst den här stora filosofen Charles Taylor i sitt liksom stora verk A Secular Rage, så pratar ju om en sorts mentalitetsförskjutning där vi andra har liksom helt enkelt annorlunda existentiell axiom än vad man hade till exempel på Evagrios tid eller på medeltiden. Att det där, man har andra utgångspunkter liksom, och hur man upplever tillvaron. Och läser man Antiretikos så ser man ju också, där talas ju liksom om hur man ska tänka när demonerna uppträder liksom med, och man upplever att de kommer emot igen med svärd till exempel, och sådana här ganska som starka bilder som kanske inte alla av oss kan känna igen oss i. Men då tar han också, fortsätter liksom hela tiden. Alltså här skriver han till exempel att mot den demon som påminner om ungdomens synder, så kan man ta ett ord från första Korintierbrevets 5:e kapitel, vers 17. Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Så man knyter hela tiden an, inte så mycket till sin egen förmåga, utan till Guds förmåga att lysa upp mörkret, att hjälpa.
Min föreställning är ju att det var nog ändå ganska mycket svårare att vara lat förr. För att man behövde jobba jättehårt bara för att få värme och mat. Men det behöver vi inte då. Och vi har AI och vi har alla möjliga fabriker och system som gör att allting rullar på fast vi själva bara skulle ligga på sängen.
Det som man kan fundera också är då att har vi löst ledans problem på ett sätt eller den här tomheten med Arcadia just då vi har det här scrollande hela tiden. Det är många som aldrig kanske kommer i kontakt heller med den här tystnaden och liksom den här upplevelsen av tomhet och sånt i meningen att det finns hela tiden någonting som kan ta vår uppmärksamhet. Vi har bakgrundsmusik, allting. Det finns liksom hela någonting som pockar på vår uppmärksamhet. Och man pratar ju idag om att vi lever i en uppmärksamhetsekonomi. Att det dyrbaraste som vi har är vår uppmärksamhet. Och det vill ju de här techbolagen liksom fånga, hålla fast i hela tiden. Att man, jag vet inte om vi har pratat om det här tidigare, men en antropolog som menar också att om vi tidigare hade liksom ett gemensamt centrum som samlade oss, vi hade lägerelden, vet du, där vi fick höra berättelsen, eller predikstolen, eller sen radion, eller sen de här två tv-kanalerna som alla så.
Och sen nu liksom, Melodifestivalen.
Exakt, det är väl det som samlar vissa i alla fall. Idag då så har det här liksom inverterats. Så istället är den enskilda individen i centrum och så har den runt omkring sig en massa olika kanaler och skärmar och grejer som pockar på ens uppmärksamhet.
Och värdegrunden så kommer inte längre från det samhälle man lever i utan det kan komma som från alla möjliga ställen på planeten. För att man möts på internet i de här små klustren.
Så där har det hänt någonting.
När vi ändå lever i så här tider av utmattning och utbrända människor och ett samhälle som är fullt av prestationskrav, då borde vi ju egentligen få vara lata.
Det få liksom vila. Kanske. Det är det jag funderar. Det som vi behöver. Vi har ju ett 24-7-samhälle. Det är ju en sekulär grej.
Ja, vi har ju ingen vilo där längre.
Exakt. Det här, vi har ju tappat det som man tidigare kallade för högtider. Alltså i meningen higher times. Alltså hur man också existentiellt upplevt dem som en annorlunda slags tid. Alltså förr fanns ju en hastighetsgräns i och med att kyrkan hade de fester liksom som samlade samhället. Butikerna stängs där ner. Liksom. Nu är det pingst. Och annan dag pingst till exempel. Och sådana saker. Att det är ju moderna justeringar som har gjort att vi har tappat de här hastighetsgränserna. De här högtiderna som gör att vi stannar upp. Och det är jätteintressant för det första som kallas för heligt i Bibeln. Är ju ett stycke tid. Sabbaten. Vilodagen. Och vi har faktiskt, jag lever lite med det här för tillfälle och funderar på det, för vi har nyligen i församlingen haft en kurs där vi studerar Jesu liv och försöker liksom lite så här imitera de olika praktiker som han gjorde. Där ingår ju som sabbatsfirande som ju handlar om, alltså det är ju vilodagen, att du faktiskt som stannar upp och du vilar. Och du blir närvarande och du gläder dig och du festar och du liksom firar livet. Du skapar en så här katedral av tid som börjar ju egentligen redan på fredag kväll. Och så sover man gott utan telefoner. och så vaknar man upp och det här har förberett så man äter god mat. Så man umgås med sina nära och kära eller kanske med andra vänner och sånt. Och liksom ger rum för det här viktiga i livet. Det är mycket som är viktigt att pocka på vår uppmärksamhet, men det finns det vissa saker som faktiskt är viktigast.
Precis. Jag har också funderat på den här skillnaden mellan vila som är uppbygglig och lättja som bara är bedövande.
Ja.
Och inte utvecklar någonting alls, utan snarare stagnerar oss.
Exakt, och då är ju som min upplevelse nog, och kanske ändå också ännu mer mina vänners som har gått djupare in i det här tycker jag än vad jag själv har gjort. Att de upplever att då de har det här i sitt liv så ger det med den här rytmen ett annat typ av koncentration, närvaro och fokus sen i det dagliga arbetet. Att det liksom blir inte bara som helhet livet den här som sörjande, allting lite flyter så där, utan det finns liksom en tydlig paus. Sabbaten kommer som gör någonting med all den andra tiden. Och det är också syftet, liksom, om man går lite djupare i det här med själva tanken med varför vi firar gudstjänst. Gudstjänsten är ju någonting man firar, alltså en högtid. Och du har det här kyrkoåret som liksom fyller det här kalenderåret med en typ av djupare mening. Högtiden gör alltså någonting med kalendertiden. Eller den heliga tiden gör liksom någonting med den vanliga tiden. Så du firar gudstjänst för att lära dig se hela livet som en gudstjänst. Därför slutar varje gudstjänst med orden: gå så i frid och tjäna Herren med glädje. Alltså du sänds ut igen till en ny slags värld. Där liksom just det vanliga liv du lever har potential att vara en gudstjänst. En gemenskap med Gud och människor som är viktigt, värdefullt i Guds ögon. Inte meningslöst och tomt.
Och som kanske bygger på flit som vi ska komma till. Som är
dygden.
Ja,
just det. Dygden, flit. Mm.
Du har tidigare pratat om att en fri människa kan säga nej till sina impulser. Men då börjar jag fundera så här att är latheten en impuls? Eller är den en brist på en impuls?
Ja, alltså jag tänker väl, man kan ju som bredda lite det där. Alltså jag har väl uttryckt mig på så sätt någon gång att friheten ligger liksom också i att du kan liksom ha ett avstånd till dina tankar, till dina känslor, till de här vedusakerna som kan komma in i ditt sinne. I det här fallet nu när det gäller Akedia så känns det kanske mer som att om det är de här liksom mörka tankarna som säger att ingenting spelar någon roll, allt är kört, ingen tycker om dig, du bidrar inte med någonting, du kan vara som så här, du är så tråkig och ingen orkar egentligen höra på vad du säger och liksom så där, att vad är det nu för vits? Alltså det kommer sån här typ av anklagande negativitet, då behöver man liksom kunna ta ett avstånd till det här och som säga att nej, men vad är det här för skräp egentligen? Och då kan jag ju lyfta in då, Evagrios säger liksom, men använd bibelord. Och jag tycker det här funkar, för jag har erfarenhet alltså av det här.
Okay.
Jag hade en tid liksom där jag hade otrolig morgonångest och liksom tyckte att allting bara var jobbigt och hemskt och sådär, och började jag recitera för mig själv bibelord i duschen på morgonen. Jag lärde mig utan till olika verser, Efesierbrevet 2, 8, 9 till 10. Ty av nåden är ni frälst genom tron, inte av er själva, Guds gåvärdet. Inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig.
Mm.
Och så vidare. Så håller man och reciterar herdesalmen, känner du till då?
Ja, vi kan säga det.
Vet du det? Psalm 23. Herren är min herde. Den du hört.
Nej, ska inte att fattas.
Han låter mig vila
på gröna ängar.
Vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Ja, han vederkvickar, alltså ger liv
min
och själ. Exakt. Ger liv åt själ. Där har du en vila på gröna ängar. Att Gud vill dig väl. Och han leder mig. Alltså han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Och om jag än vandrar genom
dödsskuggans dal,
så fruktar jag inte ett ont ty.
Gud är med mig.
Ja, du är med mig. Och där blir det personligt. Det är intressant som skiftet. Tidigare har man bara pratat allmänt om Gud. Men sen mitt i allt, där i dödsskogen så blir det påtagligt. Du är med mig. Och din käpp och din stav gör mig trygg. Och du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Är det ovännerna, de här onda tankarna då, kanske?
Mm.
Och det där bordet kanske är nattvarden. Du smörjer mitt huvud med olja. Det är, oljan är en bild för den heliga ande. Du låter min bägare flöda över. Och bara godhet och nåd ska följa mig. Tänk att Guds godhet och nåd går alltid bakom dig. Bär dig. Bär allt som behöver bäras. Det är ju en annan grej liksom om man liksom lever med sådana föreställningar. Än om du bara går där i mörkret liksom och tänker att ja, jag betyder ingenting. Och jag glömmer då.
Varför sa jag det där? Det var det dummaste.
Ja, exakt. Ja, men då tar man då. Ja, men triumfera inte du min fiende. Jag har fallit, men jag reser mig igen.
Och för dig är det inte bara ord, utan det förändrar dig.
Ja, men det gör det.
Ja.
Och vi förändras alltså av de berättelser, de mentala kartor, de narrativ vi har. Alltså de här stora frågorna som alla människor måste svara på. Vad är sant? Vad är det goda livet? Vem ska jag bli som? Vem är mina lärare? Vad lyssnar jag på för röster? Alla måste vi ta ställning till de här på olika sätt. Och vi formas av det här.
Mm.
Vad vi liksom tillåter för röster tala in i våra liv.
Man kan använda ända lättjan som en synonym till att vara passiv.
Ja.
Att om man väljer att inte vara så här medveten som du nu räknar upp.
Men jag tycker det är lite kul. Ungdomarna i församlingen så hämtar en term från gamingvärlden. Mm-hmm. De pratar om att man är NPC, non-player character. Alltså mm-hmm. man har ingen egen reflektion, man gör inga egna val utan man bara dras med strömmen.
Ja. Och inte bara i det verkliga livet utan till och med ett dataspel.
Exakt.
Det har gått ett steg längre.
Ja, så det där är lite.
Så det blir ju förändring oavsett om man gör någonting eller inte.
Så är det. Så
är det. Går du in för aktivt eller?
Mm. Är man med liksom i livets puls på något sätt eller så där? Det är ju, och det är ju som det är ju den där likgiltigheten som är så besvärlig. Och det är ju många människor jag tycker jag pratar med som kan säga att de saknar den här förundran de ibland kunna känna som barn.
Mm.
När liksom allting är magiskt, levande och man längtar tillbaka dit.
Livet har blivit avförtrollat.
Exakt. Och den där sociologen Hartmut Rosa, kanske vi har pratat om tidigare med accelerationssamhälle. Så han nämner ju det här att man har blivit som alienerad, alltså den här relationen mellan en själv och världen har som klingat av. Man blir inte berörd på samma sätt längre. Det finns inte liksom den där samma förundran som väcks.
När det kommer till den gudomliga komedin av Dante,
mm.
nu är de på femte avsatsen. Och där springer de för sin lättja omkring sådär rastlöst för att överväga sin tidigare passivitet.
Ja, exakt. Just det.
Vad tänker du om det här? För att springa rastlös omkring är ju också sådär att det är ju nästan också passivt. Det är ju utan riktning.
Ja, det är lite intressant det där. Och jag funderar liksom på det där. Att hade skett en förskjutning här då? För på något sätt så har ju det här som man ursprungligen pratade om som Arcadia börjar liksom i något skede sen benämnas som lättja. Och till exempel Gregorius den store på 500-talet då som skapade den här listan då, alltså utifrån Evagrius och sånt, och den här listan på de 20 dödssynderna, så han pratar om att lättjans sex avkommor, det finns sådana alltså, så det är då elakhet, agg, räddhågsenhet, förtvivlan, slarv med att hålla buden, tankar som vandrar till det förbjudna. Alltså det på något sätt så, det där liksom lägger han in i hur han förstår lättja. Och jag har ibland en känsla att det har skett någonting, kanske ännu mer i vår tid, hur vi förstår vad det här riktigt lättja handlar om. När jag läser Evagrius så det här, han verkar ju förstå det som att det här tomhetskänslan, just den kan leda just till arbetsnarkomani.
Ja, det hade jag också en tanke på.
Ja.
Att om man bär på den här känslan av att jag är egentligen en person som aldrig skulle vilja stiga upp ur sängen om jag skulle få välja själv.
Mm.
Så då överpresterar jag.
Mm.
Och därför blir jag utbränd.
Ja. Nej, men, och det verkar vara som en sån här tomhetskänsla som gör att det spretar, det blir okoncentrerat och man blir liksom missmodig.
Mm.
Och därför är den så svår, den här kedjan. Jag tror det var någon som sa till och med att i de här gamla munkarnas värld så den här är nästan värst för munkarna av liksom de här alltså middagsdemonen Arcadia, tomheten då den kommer.
Mm. Ja, för att om det är en depression så är det ju hopplös. Och det kan jag inte nästan likställa med lättja, för att den deprimerade personen jobbar otroligt hårt med sin depression.
Mm. Så är det. Och här är ju inte alls meningen att skuldbelägga på något sätt, utan här är ju liksom att ska vi ta tillvara på all hjälp vi kan få av alla som har expertis på olika områden.
Du har ju pratat tidigare om att orsaken till att det heter dödssynd är att de kan öppna portar till värre saker. Men vilka värre saker kan lättjan öppna portar till?
Jag tänker meningslösheten.
Ja.
Eller den här liksom starka upplevelsen av tomhet och meningslöshet där ingenting spelar någon roll. Det förmörkar ju verkligen ens blick, tänker jag. Så det som verkar vara Evagrius budskap mot det här då är att det är inte flykten eller liksom de här distraktionerna eller liksom längtan efter det gräset som är grönare på andra sidan alltid som hjälper. Utan just den här att våga vara i det som man är och det som man har. och att mot det här missmodet sätta tilltron till Guds kärleksmakt.
Mm.
Framförallt genom att knyta an till de här bibelorden, de här löftena om att Gud älskar dig, Gud vill dig, Gud vill gå med dig i allt som du går igenom. Men det är intressant också att tänka att det känns lite så här counterintuitive att motvikten, alltså botemedlet mot lättjan och leda är faktiskt då vila och sabbat. Alltså det är som en god vila.
Ja, men när det gäller dygden så är motsatsen flit.
Exakt.
Så hur kan man då väcka lite inre motivation? Är det så här fake it until you make it?
Nej, men jag tror jag slår på min spik här idag och säger liksom att kanske kommer den här energin just då vi har lärt oss att vila ordentligt, fira sabbat på riktigt. Och då liksom kan det ladda liksom vardagens arbete med lite mera energi.
Det finns ju människor som vilar i 20 år.
Ja.
Men då kan man ju fråga, är det vila? Och det är ju inte en vila.
Nej, det är ju inte
en vila. Då har man ju sabbat i 20 år. Är det sabbat då?
Nej, det är ju ingen frid där. Där finns ju ingen frid om man ligger bara och är stressad.
Ja, kortisolen sprutar då?
Nej, där är liksom... ibland tror jag nog man ska känna sig... Alltså vi kallar det till frihet. Det där låter ju inte som en frihet. Att ligga och vara stressad. Utan man behöver slå vakt om den där friheten. Och här lever vi i så jätteolika personliga omständigheter och situationer. Så det där man får ju just... Jag tror därför är det klokt också att börja med sig själv och sin egen situation och inte vara allt för snabb att ge instruktioner.
Så hänger flit ihop med egen kreativitet och att man faktiskt tycker om det man gör. För jag börjar tänka på slavar och gladiatorer.
Okay,
för att gå långt tillbaka till det. Men det finns ju också människor idag som lever under slav, liknande förhållanden.
Ja.
Och de är otroligt flitiga, men på andras villkor.
Ja.
Det finns ju jättemånga som är kreativa på egna villkor och flitiga.
Mm.
Är båda typerna av flit dygdar?
Fundera igen om man tar det så där dygdetiskt, om man ska gå till Aristoteles då kanske är den där fliten ändå någon sorts mellanväg där mellan överdriften och underdriften, lite som vi har pratat om tidigare. Att det där, då tror jag ju liksom att en god flit, alltså ett gott arbete, så finns det ändå någon sorts arbetsglädje i, och kanske också att få göra saker tillsammans. Och det där igen är ju, när vi pratar om synder och så har vi pratat om att det isolerar oss ofta från varandra. Men det här liksom arbetsglädje och känna att man får själv vara del av någonting stort. Där vi är flera som jobbar på olika hörn och bidrar till liksom bygga någonting tillsammans. Det är ju någonting som ger människor mycket liksom glädje, har jag förstått.
Alltså man kan ju inte prata om flit i förhållande till slaveri till exempel, att oj vad de var flitiga.
Nej,
de rodde hela sina liv.
Nej.
Samtidigt kan jag ändå uppleva att när jag gör någonting jättemonotont, jättelänge, så händer det någonting med mig.
Mm.
Att det är någon typ av energi som frigörs om jag orkar klippa en jättestor gräsmatta.
Jo,
och nu menar jag absolut inte att vad fint för slavarna att de fick uppleva det här, att de fick uppleva den typen av flit.
Nej, och där finns ju en annan typ av frihet som man tänker. Det där kan man ju känna igen från hur munkarna i öknen pratar om att de fletar ju sina korgar.
Mm.
Men de bryter upp blandade arbete med att be sin bön. Och så tillbaka till arbete. Och så ber de. Och då blir det som en pendelrörelse där också mellan bön och arbete.
Det finns en inre flit och en yttre flit. Alltså en andlig flit och en praktisk flit. För jag tänker till exempel på meditation.
Mm.
Som utifrån ser ut som en riktigt lat person som bara sitter och gör ingenting.
Mm.
Men det kanske händer någonting flitigt på insidan.
Mm. Ja, och samtidigt är det också en yttre handling.
Yttre på vilket sätt?
Du sitter ju där på ett visst sätt, då du mediterar. Så jag tänker att man kanske inte ska dra allt för skarpa gränser mellan det yttre och det inre ibland heller. Utan ibland också, som de säger, the medium is the message. Alltså formen gör också någonting med innehållet.
Mm. Ser du på flit som en långsam process mer än som små sådär intensiva insatser? Sådär, eller ser du det mer som ett träd som växer långsamt?
Har jag nämnt den här boken som jag lever med och återkommer till ibland som heter Teologia Germanica, en edel liten bok?
Jo, du läste den förra gången.
Ja, precis. där, jag vet inte om jag har berättat det här för dig, men där finns en spegel som på något sätt kanske man kan knyta an till det här. Och det drar oss tillbaka till dygdernas dygd här och kärleken. Att det handlar om att lära känna sina inre motivationsgrunder, sina drivkrafter, varför man gör olika saker och ting. Och där finns ju liksom, författaren berättar, och jag tar det fritt här utan att läsa nu. Författaren berättar att det finns vissa personer som drivs av plikt när de ska göra sitt arbete och göra det goda. Men just den här pliktkänslan gör att de känner ingen längtan efter att göra det här goda egentligen. Utan de känner att de är tvungna, de måste göra det. Och därför surnar det här arbetet liksom för dem förr eller senare. Så finns också de här som är drivna av rädsla för straff. Alltså att om inte de gör det här så kommer det liksom att gå illa för dem. Att därför liksom försöker de ta sig i kragen och göra det goda och sånt. Men det surnar också för dem. Och så finns det också den här kategorin som inte alls vill göra det goda överhuvudtaget utan bara revolterar. Liksom. Men det blir bara en massa oreda för dem också. Mm. Men så finns det också den här fjärde skaran som han kallar för de andligen upplysta som gör vad de gör av kärlek. Och det är inte heller så mycket ett intresse av att alltid få sin vilja igenom eller se vissa resultat som de hoppas på. Utan de önskar bara att saker och ting ska utfalla väl och att det här stora liksom, sista utfallet så ligger ändå bortom deras kontroll. Men av kärlek och vilja, välvilja så gör de vad de gör. Och det är därför inte heller så bekymrade för utgången eller så som det blir för de övriga andra. Så det där brukar jag ibland återkomma till som en liten sån där spegel för mig själv när jag funderar på motivationsgrunder och vad jag tänker kring olika saker som har att göra med arbete och flit och sånt.
Ja.
Och då blir det kanske en annan typ av lätthet i arbete. Att om man kan som sida lite mer så här som en lek, en god lek, en koncentration utan ansträngning.
Nästa gång ska vi prata om girighet.
Ja.
Har du någon gång öppnat en liter glass och mätte med linjal, alltså inget barn ska få en endaste millimeter mera glass i sin portion än ett annat barn?
Nej, det har jag inte gjort. Har du gjort det?
Många gånger.
Okej.
Men du har hört alla som fenomenar.
Nu har jag det.
Okej.
Okay. Får berätta mer om det.
Jag ska berätta mer om det nästa avsnitt.
Du har lyssnat på De sju dödssyndarna med Jimmy Österbacka och Hanna Klingenberg. Ansvarig producent är jag, Lukas Snellman.